Hej, ni lyssnar till Tillväxtparadigmet och det här är det 9:e avsnittet i 2:a säsongen. Podden handlar om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Och det här är ett bonusavsnitt i serien som förklarar och problematiserar ekonomiska begrepp. Eftersom det är knepigt och abstrakt det här med ekonomiskt värde och det finns olika perspektiv på, men samtidigt är så centralt för hur man förstår ekonomin och samhället, så har jag gjort en liten uppföljning för er som är extra intresserade eller för er som hade funderingar eller åsikter ifrån de senaste avsnitten om ekonomiskt värde och vinst. Eller kanske för er som nästan förstod vad det handlade om, men skulle behöva lite fler exempel och tankeexperiment. Åtminstone behövde jag det för att klura vidare på argumenten för de olika perspektiven på ekonomiskt värde. Så vi går direkt in i ämnet. Först tänkte jag bara börja med att med en mening sammanfatta det förra avsnittet som handlade om vad vinst är. Lite som en recap. Så i förra avsnittet om vinst pratade jag i alla fall om att en perfekt konkurrens, som ju aldrig existerar helt ut men är ändå meningsfull att utgå ifrån för att förstå systemets kärna. Att perfekt konkurrens borde pressa ner produktionskostnader och därmed rationalisera bort vinsten. Men eftersom det inom kapitalismen även finns en marknad för kapital, så behöver företag erbjuda vinst för att locka till sig kapital från de som äger kapitalet. Då kapital innebär möjlighet till stora investeringar. Kapital innebär ju möjlighet till stora investeringar, att expandera, till stordriftsfördelar. Så det vill man ha. Kapitalägare kräver alltså vinst för att de annars kan spara eller låna ut pengar och få ränta. Så den förväntade vinsten kommer alltid vara över marknadsräntan. Alltså kan det här sammanfattas med meningen: vinst existerar helt och hållet på grund av materiell makt. Alltså att somliga i samhället förfogar över ett överskott av resurser som resten av samhället behöver. Och använder den här makt för att tillskansa sig ännu mer resurser. Så skulle inte denna ojämna resursfördelning finnas från första början, så skulle inte vinst heller kunna uppstå. Okej, varför har några undrat, fortsätter jag att hävda att arbete är källan till ekonomiskt värde, när jag hela tiden tar upp att vi är helt beroende av naturen, klimatet och det obetalda arbetet? Det går absolut att argumentera för att även naturen och det obetalda arbetet avgör ekonomiskt värde. Det gör till exempel den ekologiska ekonomen Georgios Kallis, som teoretiserat och definierat degrowth bland annat i sin mycket bra bok som heter just Degrowth, eller nedväxt på svenska. Eftersom vi inte skulle ha det totala ekonomiska värdet vi har idag utan fossila bränslen eller utan naturexploatering, varför ska man då bara räkna bidraget från arbetarens arbete och inte bidraget från till exempel oljans arbete? Eller bidraget från markens mineraler, skogens virke och ekosystemens gratistjänster? Tja, för mig handlar det om vilken fråga man vill ha svar på. Man kan ställa samma fråga om det obetalda arbete som också behövs för att upprätthålla produktionen. Alltså barnomsorg i hemmet, städ, tvätt och disk. Allt volontärt arbete. Att lära våra barn ett gemensamt språk, olika färdigheter. Att lära varandra gemensamma normer och skapa ömsesidig tillit. Även annat osynligt arbete som att ta ansvar för tröst, pepp, god stämning, organisering av hushållet, det sociala, kontakt med vänner och så vidare. Mycket av det här som feminismen pekar på att ofta kvinnor gör i stor grad. Vi kan också lägga till självhushållning, den svarta marknaden och tvångsarbete som väldigt bidragande till värdeskapande. Inte minst hur västländer byggt upp sitt historiska välstånd på slavarbete. Så möjliggörs då inte det ekonomiska värdet och vinsten i lika stor grad av det här obetalda arbetet som av lönarbetet. Jo, både naturens arbete, oljans arbete och det obetalda arbetet möjliggör det ekonomiska värde som i slutändan produceras. Tillväxten vilar på allt det här arbetet. Men det jag menar med att ekonomiskt värde avgörs av just lönearbetet är att när produkter ska värderas mot varandra på marknaden är det produktionskostnaderna som styr. Och det som kostar något, det är att betala människors löner. Alltså när vi pratar om produkters värden på lång sikt på en idealisk marknad pratar vi om bytesvärde. Det är alltså vilket värde priset fluktuerar kring på den här idealiska marknaden där vi har balanserad konkurrens. Så bytesvärde betyder vilka andra varor kan jag få av att sälja den här varan. En tröja är lika med 100 ägg eller något sånt. Och då handlar det om hur mycket lönarbete som gått åt till att producera varorna. Det är det som avgör det ekonomiska värdet. Yorgos Kallis resonerar kring ekonomiskt värde i den här boken Nedväxt och menar att om naturens tjänster eller det obetalda arbetet uteblir skulle ju lönarbetet behöva göra det här arbetet och lönekostnaderna skulle bli mycket större. Och därför tycker han att naturen och det obetalda arbetet också borde kunna sägas bidra till det ekonomiska värdet. Men det är mer en definitionsfråga, tänker jag. Jag tycker att det är mer meningsfullt att säga att det är lönarbete som är det som avgör värdet, eftersom det bara är det monetära värdet som räknas när produkter jämförs med varandra och det värde som vi kan bygga upp finansiellt kapital av och alltså skapa tillväxt och vinst. Men lika fullt så måste vi prata om det som är utanför den monetära ekonomin. För ingen ekonomi skulle kunna existera utan den sociala ekonomin eller den ekologiska ekonomin. Alltså de biofysiska systemen, ekosystem och klimat. Allt det här är förutsättningar för att tillväxt ska kunna skapas. Men om vi vill veta hur varor relaterar till varandra över tid och vad som gör att vissa varor kostar mer än andra och hur vinst kan uppstå, då tycker jag det är meningsfullt att prata om att det är lönarbete som är värdeskapande. Medan det andra kan sägas möjliggöra värdeskapande. Som jag pratade om i förra avsnittet så kan man se på det som olika sfärer. Försämrar vi förutsättningar i den ekologiska sfären, alltså försämrar för naturens arbete att skapa något som är värdefullt för människan, alltså vi minskar naturkapitalet, då kommer vi få ett minskat utbud av råvaror och försämrade förutsättningar i den ekonomiska produktionssfären. Och det kommer krävas mer lönarbete. Naturens arbete och det obetalda arbetet påverkar det ekonomiska värdet. Men indirekt genom att först påverka kostnaden för lönarbete. Ta till exempel energin från en forsande älv. Först kanske man malde mjöl med muskelkraft. Man stötte träpålar i sten eller något sånt. Det krävdes 10 arbetare för att göra 1000 kilo mjöl. Och sen kanske man byggde ett vattenhjul och drog nytta av den här gratis energin från älven. Och då kunde samma 10 arbetare med hjälp av hjulmekaniken göra sig 10 000 kilo mjöl. Då har ju energin från älven som ju härstammar från solen och med hjälp av topografin gjort det möjligt att minska det mänskliga arbetet för att ta fram 1 kilo mjöl. Men det som avgör mjölets pris på marknaden är fortfarande hur mycket mänskligt arbete som krävs i mjölmalandet och hur mycket arbete som behövde betalas för att bygga vattenhjulet eller odla mjölet. Hur mjölet jämförs mot andra varor avgörs hur mycket arbete som behövs till att få fram det. Sen det egentliga priset på marknaden påverkas i nästa sfär, cirkulationssfären, av till exempel vem som kontrollerar marknaden, hur mycket eller hur lite konkurrens som finns. Men den här att konkurrensen försämras, det skapar inte nytt värde som jag pratade om i tidigare avsnittet. Utan gör att mer av det redan skapade värdet tillfaller den som dominerar marknaden. Så det här resonemanget är bara ett krasst sätt att säga att det som kostar något är det som kostar i cash, alltså att betala ut lön. Strävar då inte kapitalister efter att dumpa så många kostnader och så mycket arbete som möjligt på till exempel hemarbetande kvinnor, på naturen och klimatet, eftersom kapitalisten inte behöver betala för de här tjänsterna? Jo, enskilda kapitalister vill gärna dumpa de här kostnaderna på naturen och så vidare och slippa betala ut så mycket löner. Men som helhet strävar det kapitalistiska systemet efter att internalisera allt i den monetära marknaden och i den lönebaserade ekonomin. För om floden, vinden, skogen, fiskebestånden är gratis för alla kapitalister, så kan det inte öka produktiviteten i sig, utan det är maskiner och annat produktivt kapital som kan. Och det är arbetet som ger mervärde som blir vinst. Om låt säga en kapitalist bara sålde timmer från sin egen skog, endast med hjälp av slavarbetare, försörjda med mat från den egna marken, då hade han noll produktionskostnader och kunde få en bra vinst. Men om alla kapitalister gjorde så, så skulle det inte finnas några kostnader. Inget behov av investeringar i maskiner och fabriker, och alltså inget beroende av finansiellt kapital. Och noll produktionskostnader gör att konkurrensen pressar priset ner till noll. Och då blir det ingen vinst. Men när vi tar in lönarbete så måste kapitalisten betala ett pris för produktionen. Priset för arbete. Och när vi behöver kapital att investera i maskiner med mera, då kräver kapitalet vinst. Så exploatering möjliggör tillväxt, och tillväxt ger exploatering. Men ekonomiskt värde byggs av lönarbete. Så relationen mellan tillväxt, ekonomiskt värde och effektivitet kan ses så här. Att tillväxt skapas genom att minska produktionskostnader, vilket görs med effektiviseringar, som ofta sker på grund av automatisering. Effektiviseringarna gör att det kan produceras mer och mer av samma vara för samma mängd arbete. Det gör att kostnaden per produkt minskar gradvis. Minskar då inte det ekonomiska värdet? Nej, kom ihåg att det är bytesvärde vi pratar om. Vad är denna vara värd gentemot andra varor? Ifall alla varor får minskade produktionskostnader, då kan du byta lika många andra varor för din vara. Alltså om du tillverkar tröjor, det blir billigare och billigare att tillverka en tröja. Men också billigare och billigare att tillverka alla andra varor. Då är en tröja värd lika många ägg, morötter, kalsonger, fotbollar och så vidare. Mängden pengar fylls på i ekonomin för att undvika deflation. Men det är inte mängden pengar, alltså det nominella värde som står på prislappen, som avgör bytesvärdet. Det nominella värdet ökar med inflationen, utan det är det reella värdet som spelar roll. Det paradoxala är att när en ökad andel av kostnaderna går till investeringar i maskiner och minskad andel går till rörliga kostnader, alltså lönarbete, då rationaliseras arbetare bort, speciellt de utan specialiserad kunskap. Samtidigt är kapitalismen beroende av att folk arbetar och får inkomster de kan konsumera för. Så kapitalismen upprätthålls på lång sikt av att arbetare faktiskt organiserar sig för högre löner, så att köpkraften upprätthålls. I alla fall på vissa platser på jorden. Annars finns ingen avsättning för den ökande produktionen. Men låt säga att vi effektiviserar och automatiserar till den grad att arbetare i princip rationaliseras bort helt. Då menar arbetsvärdeteorin att det inte går att utvinna något ekonomiskt värde ur produkterna längre. Vi kan, för att dra diskussionen till sin spets, tänka oss ett 100% robotiserat samhälle. Det är kanske lite svårt att tänka sig eftersom det förmodligen inte är möjligt. Men låt säga att det är möjligt. Ett företag som tillverkar bilar använder endast robotar, datorer och förmodligen AI i produktionen. Den enda kostnaden efter alla de här stora investeringarna är gjorda är då insatsvarorna och underhållet av robotarna och fabrikerna. Och alla insatsvaror som stål, plast, energi, mikrochip köper den från andra företag som också bara har robotar i sin produktion. Skulle det ändå inte finnas prisrelationer mellan varorna i ett sådant samhälle? Tänk om det kräver 10 robotar att gräva fram 1 kilo kopparmalm, men bara 5 robotar att gräva fram 1 kilo järnmalm, så kommer väl kopparn att kosta mer? alltså ett högre ekonomiskt värde. Och varor som använder mer järn än koppar kommer då kosta mer. Bytesvärden borde väl då finnas. Och det är väl det vi menar med ekonomiskt värde. Ja, i en sån teoretisk ekonomi kommer det bara finnas kapitalkostnad och kostnad för insatsvaror. Och de insatsvarorna är i sig bara beroende av kapitalkostnader. Så det enda som kan avgöra varornas pris är vilka företag som har tillgång till mycket kapital. Pengar, maskiner, fabriker och mark med naturresurser. Har man väl byggt 100 robotar så kan man gräva fram hur mycket koppar man vill så länge man ger robotarna energi och lagar dem när de går sönder och slits ut. Om man delar den kapitalkostnaden på all koppar som utvinns så kryper kostnaden per kilo kopparmalm ner mot noll. Kostnaden för varje ny produkt, det som kallas marginalkostnad, blir mindre och mindre. Detta är i alla fall om det finns flera robotiserade koppargruvföretag som konkurrerar. Eftersom alla insatsvaror också tas fram av robotar så kommer deras marginalkostnader också närma sig noll. Om efterfrågan fortsätter att öka när det blir billigare och billigare så kommer mer och mer koppar att grävas fram. Utbudet kommer jaga efterfrågan. Ända tills brist på naturresurser och energi kommer att begränsa produktionen. Antingen genom någon lagstiftning eller att resursbestånden sinar. Eller att ekosystem kollapsar. Och det här har jag funderat en del på. För jag har ju tidigare kritiserat marginalnyttateorin som menar att bristande utbud ökar värdet på en vara. Jag har sagt att det är bara en tillfällig signal till marknaden. Produktionen eller utvinningen av varan kommer öka när priset ökar, så utbud och efterfrågan möts igen. Men gäller det även vid ändliga naturresurser? Ja och nej. Om det gäller till exempel olja, så när efterfrågan överstiger utbudet så kommer det prospekteras för ny oljeutvinning. Finns det gott om tillgänglig olja som i början av förra seklet så kommer utvinningskapaciteten hinna ikapp och utbudet blir stort igen. Och det är vad som hände. Men om det är som nu att mer svårtillgänglig olja måste utvinnas så krävs det mer energi, kraftigare och mer avancerad utrustning, längre transporter och så vidare. Vilket helt enkelt betyder att det kräver mer mänskligt arbete. Så på det sättet är det alltså arbetsmängden som avgör värdet. Men ta en vara som diamanter då, som är det kända diamantvattenparadoxen, som jag tror jag har nämnt i tidigare avsnitt. Många diamanter är redan uppgrävda. Det finns ett antal diamantgruvor. Kräver de verkligen så mycket mer arbete att gräva upp en diamant än att gräva upp någon annan sten? Är det inte egentligen det begränsade utbudet av diamanter som höjer priset? Tja, eftersom diamanter är så ovanligt förekommande i jordskorpan så kräver det ovanligt mycket jobb att leta rätt på nya fyndigheter. Antagligen även att gräva djupare i redan etablerade gruvor. Diamantföretagen är säkert inte i någon balanserad konkurrens med varandra heller. Det finns säkert jättar som dominerar marknaden och som kan höja priser på grund av det. Men även om det skulle vara en balanserad konkurrens så kommer det lilla utbudet av diamanter troligen pressa upp priset även långsiktigt eftersom produktionskapaciteten inte kan hinna kapp om det inte finns fler diamanter på planeten. Så att bristande utbud höjer det ekonomiska värdet verkar då stämma. Ja, men kanske för rätt speciella former av varor, såsom diamanter. De flesta naturresurser tar ju inte slut vid ökad efterfrågan, utan det gör först att det prospekteras mer, skövlas mer ekosystem, intensifierar odlingen eller skapas fler gruvor. Till slut blir det så dyrt att göra detta, för att det kräver mer och mer kapital och mer arbete att göra det här, och då går efterfrågan ner igen. Eller kanske hittar man ett substitut till naturresursen. I verkligheten volaterar priset upp och ner vid en sån här naturresurspeak, så det kan vara svårt att veta när kostnadspiken är nådd. Och det beror ju främst på vår högeffektiva kapitalmarknad i det finansiella systemet, där alla investerare ena dagen satsar på uppgång av värdet och andra dagen nedgång av värdet. Så det blir självförstärkande svängningar. Det är alltså priset som sätter stopp för utvinningen av resursen. Inte att resursen tar slut. Men skulle vi få ett så robotiserat samhälle att vi lyckas gräva fram nästan allt som finns på planeten av en speciell resurs, ja, då övergår vi väl till att bristen bestämmer värdet för produkten. En vara som det är väldigt ont om kommer då bli mer värdefull. Men om det är flera varor det är lika ont om kommer det i alla fall vara arbetsmängden som avgör. Men det är rätt osannolikt att det i det läget skulle finnas en något sånär balanserad konkurrens, då de sista fyndigheterna av resursen antagligen finns koncentrerade på vissa platser. Det kommer då vara de dominerande företagen eller staterna som mycket bestämmer det slutgiltiga priset. Så de kommer då kunna göra vinst på mellanskillnaden mellan marknadspriset och det egentliga värdet. Där det egentliga värdet innan bestämdes av arbetsmängden, men sen av knappheten då på resursen. Men knappheten är värdebestämmande, inte värdeskapande. För även i ett helrobotiserat samhälle så har ju arbete investerats någon gång i att bygga upp alla maskiner som tillverkar robotarna, som tillverkar nya robotar. Det är lagrat arbete som gör att vi kan utvinna naturresursen och omvandla den till en produkt. Saken är den att den vinsten som kan göras när knapphet är värdebestämmande inte är en vinst i kapitalistisk mening. Den kommer sig inte av ökad produktivitet eller kapitalinvesteringar, alltså nyskapat värde, utan den kommer sig av bristande konkurrens och att en kapitalist använder sitt övertag till att tillskansa sig mer av existerande värde, alltså redan skapat värde. Tillväxt är ju bara möjlig med hjälp av produktivitetsökningar, och produktivitetsökningar är bara möjliga genom kombinationen kapital och arbete, där arbetet ger nyskapat värde, medan brist bara blir värdebestämmande för det kvarvarande utbudet. Så det som är värdeskapande i vårt kapitalistiska ekonomiska system, skulle jag då vidhålla, är det samhälleliga lönarbetet. Karl Marx skriver till exempel i Kapitalet om jordräntan, vilket är den del av profiten kapitalisten behöver betala till markägaren. Så Marx skriver att jordräntan kan bli större av en naturlig omständighet, till exempel en naturkraft som ett vattenfall, vilket man kan använda energin ifrån utan att behöva betala någon lön till vattenfallet. Så därför kan vattenfallet användas för att göra en extra profit. Den som har en fabrik vid vattenfallet kan använda vattenkraft. Och extra profiten tillfaller helt markägaren som jordränta. Men Marx menar att vattenfallet inte är orsaken till extra profiten. Han skriver: jordäganderätten skapar alltså inte den värdedel som förvandlas till extra profit, utan den gör det bara möjligt för jordägaren, ägaren till vattenfallet, att plocka denna extra profit över från fabrikantens ficka till sin egen. Det är inte en orsak till skapandet av denna extra profit, utan till dess förvandling till formen av jordränta. Därmed till att jord- eller vattenfallsägaren kan tillägna sig denna del av profiten. Han skriver vidare: vattenfallet, liksom jorden i allmänhet, liksom all naturkraft, har inte ett värde, emedan det inte representerar något där i försakligat arbete och därmed inte heller något pris, eftersom detta normalt inte är något annat än i pengar uttryckt värde. Slutcitat. Men om en annan kapitalist kan investera i en maskin, kanske en ångmaskin, som ökar produktiviteten så mycket att vattenfallet inte längre kan konkurrera, då försvinner ju den extra profiten. På samma sätt som föråldrade maskiner inte kan skapa extra profit när nya maskiner konkurrerar ut dem. Extra profiten härrör alltså från ett övertag i konkurrensen. Man tar värde från konkurrenterna inom cirkulationssfären, istället för att skapa nytt eget värde i produktionssfären. Allt land är ju av naturen olika produktivt för olika produktionsändamål. Så det finns en obalans som gör att olika jordränta kan tas ut på olika bitar land. Men det som skapar nytt ekonomiskt värde är det som oundvikligen kostar något. Kostnaden som är jordränta är ju bara beroende av tillfällig obalans i ägande. Medan arbete alltid kostar de förnödenheter som arbetare behöver för att kunna arbeta. Och kapital är uppbyggt av dessa kostnader för arbete. Tänk till exempel en fastighet med bra havsutsikt. Den fastighetens värde skapades i början av det arbete som lades ner på att bygga huset. Men det arbetet blev mer produktivt i och med att slutvärdet på fastigheten blev högre. För den har ju bättre utsikt än andra hus. Men om kapital hade till exempel investerats i grannens hus för att bygga ett konstgjort berg så att det huset fick lika bra utsikt över havet, då får ju båda husen lika stort ekonomiskt värde. Men det behövdes investeras mer realkapital på den mark som hade sämre naturkapital, alltså inget berg. Det är fortfarande arbetet som skapar det ekonomiska värdet. Eller om en bonde behöver investera i tyngre jordbruksmaskiner på en mer svårbearbetad åkermark än grannen som har väldigt lättarbetad jord, så har den ena mer naturkapital och den andra mer realkapital. Men hade naturen fixat allt gratis till alla kapitalister och alla ekonomiska aktörer, så hade vi inte kunnat skapa mer värde och vinst, och aktörerna hade inte varit kapitalister. Så knapphet kan inte skapa ekonomiskt värde utan bara inverka på prisrelationerna. Och när inget nytt ekonomiskt värde skapas, då är det bara prisrelationer som finns kvar. Och då blir knapphet värdebestämmande. Som i en vanlig icke-kapitalistisk marknad där man byter en vara för att få en annan vara. Ja, i slutändan handlar det väl om vad man tycker beskriver verkligheten bäst. Tycker man att naturen skapar ekonomiskt värde kan man väl argumentera för det. Men då tycker jag man missar poängerna att naturen kan inte skapa en ackumulation av finansiellt kapital och ekonomisk tillväxt. Den kan bara hjälpa enskilda kapitalister i konkurrensen när de försöker ackumulera det här finansiella kapitalet. Det är väl det jag kommit fram till nu i alla fall, men jag är öppen för motargument. Så knapphet skapar inte nytt ekonomiskt värde, men knapphet är avgörande för att behålla värdet på pengar. Och vissa varor kan närmast beskrivas mer som pengar än som varor, därför att de inte har något riktigt bruksvärde. Till exempel diamanter och ädelmetaller. De når aldrig någon kostnadspeak som andra naturresurser då vi slutar leta efter dem eller substituerar dem med någon annan resurs. För att de här resurserna, ädelmetaller och diamanter, används mer som pengar än som resurser. De har ett bytesvärde men inte något särskilt betydande bruksvärde. Diamanternas värde kommer sig ju av en slags kulturell överenskommelse liknande den om pengar. Det är inte att diamanter är ett särskilt användbart material. Vi har dock kommit överens om att de har ett värde och därför har de det, precis som med pengar. Med varor som en stol köps och säljs den i slutändan för att man vill ha något att sitta på. Men man köper inte en diamant av riktigt samma anledning. Man köper en diamant för att imponera på andra, vilket är detsamma som att visa upp hur mycket pengar man har. Är man tillräckligt rik så vill man inte ha mer pengar för att köpa saker man har användning för egentligen, utan ha pengar för dess makt att påverka andra. Vilket kan göras genom att köpa högstatussymboler som diamanter. Så med det perspektivet köper man inte alls diamanter för något bruksvärde. Jag menar, man kunde ha en glasädelsten som ser i princip likadan ut. Utan man köper dem för sitt bytesvärde, som i sig signalerar det man vill åstadkomma. Och det man vill åstadkomma är makt. Makt att påverka andra. Man kunde lika gärna ha pengar och visa upp dess bytesvärde. Men man gör det via något mer ögonfallande. Som vi liksom med pengar kommit överens om att de är värdefulla. Och de blir värdefulla så länge den illusionen upprätthålls och så länge resursen är knapp. Så ja, med diamanter är kanske inte arbetsmängden bakom särskilt relevant längre. Även om man kan säga att det är det som skapat värde från början. Men det som i realiteten bestämmer den produktivitet som det arbetet hade det blir sen knappheten. Ja, kanske blev det mer snurrigt nu. Ni får väl pausa och tänka eller spola tillbaka och lyssna igenom om ni behöver. Så åter till det 100% robotiserade samhället. Ett sånt här fullautomatiserat samhälle är väl ganska långt från verkligheten. Men en bit på vägen kanske vi kommer med revolutionerande AI med mera. Det kan ju samtidigt uppstå behov av mer mänskligt arbete när de komplexa sårbara systemen vi byggt upp rasar samman. Till exempel inom matproduktion. Men ett sånt här fullautomatiserat samhälle kräver också ett helt annat system för inkomster för människor. För om vi inte längre lönarbetar behöver vi kanske alla vara antingen delägare i de här robotiserade företagen eller att samhällets resurser fördelas med ransoner eller basinkomst. En som tänkt kring det här är i alla fall Paul Mason i sin bok Postcapitalism. Och där skriver han om hur kapitalismen inte längre kan fungera när marginalkostnaderna går mot noll, vilket han ser är utvecklingen idag. Det sker till exempel genom informationsekonomin, där varan baseras på mjukvara och annan information. Så när väl den här varan är utvecklad så kan den kopieras miljoner gånger utan nästan ingen extra kostnad. Han medger ju att lagring och överföring även av digital data kräver energi och resurser. Men det är ändå en enorm skillnad i marginalkostnad mot produktion av prylar. Och dessutom har ju kostnaden för lagringsteknik av data som mikrochips fallit exponentiellt. Paul Mason pekar samtidigt på att när man väl byggt ut teknik för förnybar energi så minskar marginalkostnaden för energi på samma sätt. Och eftersom kapitalismen går ut på att ansamla mer och mer ekonomiskt värde via vinst för fortsatta investeringar och expansion av produktionen, och det här mervärdet endast kan utvinnas av arbete, så argumenterar Mason att när det inte längre behövs arbete för att producera en till enhet av varan, så faller priserna. De tappar i värde även långsiktigt och det går inte längre att göra vinst. Som vi diskuterat tidigare så har ju kapitalismen åtminstone två sätt att skydda sina vinster då och skydda hela systemet mot det här ödet. Dels genom att stänga in informationen med copyright-lagar med mera. Då kan man ändå ta bra betalt för sina varor. Och dels genom att ta sig in i nya marknader. Alltså att utvidga den monetära ekonomin och vinstmöjligheterna till nya domäner. Av naturen eller av fler aspekter av våra liv. Så mer vinst ackumuleras och tillväxten kan fortsätta. Dock så handlar inte det här om att skapa ekonomiskt värde utav produktivitetsökningar och effektiviseringar. Man kan säga att det handlar om att lägga beslag på värde snarare än att skapa värde. Att stänga in information är att lägga beslag på värde. Som vi pratade om i det senaste avsnittet är det att höja priset på varan, men inte höja värdet. Alltså konsumenter betalar ett överpris för att vi har begränsat tekniken att kopiera informationen från alla konkurrenter. Eller att kunna kopiera informationen mellan allmänheten. Så istället för att skapa mer ekonomiskt värde så lägger man beslag på mer av konsumenternas köpkraft, mer av deras övriga konsumtion. Dock kan man egentligen göra ett liknande argument kring produktivitetsökningar i traditionella fabriker som använder ändliga resurser och exploaterar naturen. Om man till exempel med teknik som använder fossil energi gör kostnadsbesparingar och ökar produktiviteten, så behöver ju inte det betyda att man har gjort något energieffektivare eller resurseffektivare. Man har bara ersatt arbetare med teknik och fossil energi. Så man lägger alltså beslag på mer av den ändliga resursen fossil energi. Ny teknik ersätter då arbetare och sänker produktionskostnaden per produkt utan att för den delen sänka användningen av resurser eller energi per produkt. Då omvandlas mer naturresurser och energi till produkter. Så tittar vi bara inom den ekonomiska sfären så är det här att skapa nytt värde. Men i och med att vi gör det genom att omvandla naturkapital som inte återförnyas till produkter
för att ansamla finansiellt kapital, så kan man se det som att vi bara lägger beslag på värde. Om man ser på värde med ett vidare perspektiv, alltså bortom den konventionella ekonomin och bortom även arbetsvärdeläran och inkluderar den biofysiska världen runt omkring oss. Men om vi pratar om monetärt värde, som jag gjort hittills när jag pratar om ekonomiskt värde, då har man skapat nytt värde.
Yes, det var det. Nu har vi nog grottat tillräckligt för nu i ekonomiskt värde. Men det är absolut intressant att höra vad ni lyssnare tänker om det här. Skriv i så fall frågor och så vidare i gruppen En hållbar ekonomi för välbefinnande. Eller mejla mig på tillväxtparadigmet@gmail.com. Följ podden på Insta, Facebook och se hemsidan tillväxtparadigmet.se. Om du vill stötta mitt arbete så gör det på patreon.com. Tack, vi hörs!